Ska vi bara resa på oss och så ber vi tillsammans. Herre, jag tackar dig för förmånen att få dela gudstjänst gemenskap. Tack att vi får stå tillsammans inför din tron. Tack att du är här. Tack helige ande att du känner oss var och en. Du vet vad vi bär med oss in från den här veckan som har varit. Oro kanske, förväntningar, glädje, sorg. Du ser allt som kan röra sig i våra liv, Herre. Men jag tackar dig för att det här får bli en stund när vi får möta dig. Möta dig som levande, sann och verklig. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och nu ber vi helige ande att du inspirerar oss, vägleder oss och uppmuntrar oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Jag börjar med att presentera mig lite. Jag heter alltså Mattias Lindsmyr. Jobbar som pastor i Brokyrkan i Rimforsa. Och jag har en fru och tre barn. Har bott i Rimforsa i 9 år. Har jobbat i den kyrkan. Och under de här 9 åren så har vi fått leda den här församlingen i ett samgående. Så 2010 så blev vi en församling av 2. Och för några år sedan så byggde vi också en ny kyrka och renoverade den. Jag känner igen mig lite i det här sammanhanget. Vi har ju Liljeholmens folkhögskola. Även i en folkhögskola i Rimforsa så brukar också sitta några rader. Jag gissar att ni är ett gäng från folkhögskolan här. Jag är inte bara pastor, jag är deltidsbrandman och jobbar på en allservicefirma med snickeri och gräsklippning och grejer. Så jag gör lite allt möjligt. På fritiden tycker jag är kul att spela golf, kolla på sport och spela lite fotboll också. Så det är väl lite vem jag är så. Sen måste jag ju säga att Matilda här är ju en tjej. Som, hon kom samtidigt som mig till Rimforsa eller till Brokyrkan. Philadelphia församlingen och Bete församlingen heter det då. Hon var praktikant i den församlingen som jag jobbade i. Hon och 2 till var ett litet team. Så det känns jättekul att få komma hit. Jag antar att du har ett litet finger med i det här spelet kanske. Men det vet jag inte. Kommer ni ihåg berättelsen vi hörde? Jesus möter Levi och kallar honom till att följa honom. Och Jesus följer med honom hem och de slår till en stor fest där med en massa människor som de skriftlärda och fariserna inte tyckte var lämpliga för Jesus att umgås med. Och så säger han då: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Idag så ska jag tala lite om ett litet favorit. Ämne som jag har predikat väldigt många gånger i våran församling, därför att jag tror att det är viktigt vilken kultur vi skapar i våra sammanhang och vad människor möter när de möter oss som församling. Och det är väl en fråga som kan vara relevant för det jag ska säga, och det är då: vem är med? Vilka är välkomna till församlingen? Och vilka är det som går till församlingen i Sverige idag? I Mariannelund och i Rimforsa. Jo, det är ju helt vanligt folk, eller hur? Det är ju kreti och pleti, Svensson, Pettersson och Lundström och alla möjliga. Med olika slags jobb, olika slags erfarenheter, svårigheter, fantastiska framgångar. Allting ryms bland de som kommer till församlingen. Vi är helt vanligt folk. Och Jesus mötte hela tiden vanligt folk. Han mötte människor i alla kategorier. Och han hade någonting att erbjuda till varje människa han mötte. Jag vill läsa ett bibelord till från första Johannes brevet. Ett och vers 5. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Vad är det för människor vi är sända till? Vanligt folk. Precis sådana som du och jag. Berättelsen skildrar hur Jesus möter och relaterar till en syndare vid namn Levi. De skriftlärda och fariseerna, de som följde deras lära, avskydde syndare. Eftersom att de ansågs vara orena. Och därför så fick man inte beblanda sig med det här slödret. Och särskilt inte äta mat tillsammans. Därför att måltiden var en så här tydlig händelse som representerade gemenskap och samhörighet. Man fick inte ha samhörighet och gemenskap med syndare. Jesus hade brutit mot reglerna. Han var en tullindrivare. Han var ju inte bara syndare, han var ju ännu värre. Han var ju en utsugare, en varböld i det här samhället. Han var en svikare som stod i romarnas tjänst. Han sög ut dem på pengar. Är det någonting som Jesus borde göra så var det ju inte att sitta där och käka mat med honom. Utan tillrättavisa honom. Det om möjligt. Tillrättavisa honom. Men det de här rättfärdiga hade missat, det de här fariseerna hade missat var att de också var vanligt folk. Att de också var syndare i behov av Guds nåd. Guds barmhärtighet, Guds förlåtelse. De hade också missat sitt uppdrag som Guds folk, Guds utvalda folk. Att visa vem Gud var. God, nådefull och barmhärtig. Vi har ett uppdrag. Och det är att visa vanligt folk att Jesus älskar dem. Och vill umgås med dem och vill vara tillsammans med dem. Vi ska ge vidare den förlåtelse som vi själva har fått uppleva. Nådens kraftfulla verk som har fått liksom fått insteg i våra egna liv. Vi behöver bjuda in människor att vandra tillsammans med oss. Vanliga människor. Det första jag skulle tala lite om är ordet äkthet. Som en nyckel för att människor ska känna sig välkomna och vilja vara en del av vår gemenskap. Om vi säger att vi utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Jag tror inte särskilt många skulle säga att de är utan synd. Men man vill väldigt gärna hålla upp en fasad, måla upp en bild och leva ett liv som syns. Som säger, jag är utan synd. Jag är klanderfri. Och enligt Johannes i den här texten han som vi har läst, så säger han att om vi inte är äkta, om vi inte lever i sanningen, om vi inte lever i ljuset, så har vi inte gemenskap med varandra. Det är helt avgörande för gemenskapen att vi lever i äkta, öppna relationer. Att vi visar oss svaga när vi är svaga. Att Alla har vi låtsas någon gång att vara något vi inte är. Jag har ju min minsta son, Isak. Han lever i ett ständigt rollspel. Det är helt fantastiskt. Igår till exempel så var han sumobrottare. Det innebär att han tog av sig, inte alla kläder, men nästan alla kläder. Och tog på sig ett par jättestora kalsonger och proppade dem fulla med kuddar och gosedjur. Och så körde han sumobrottning med sin stora gosedjurs-tiger. Han kan klä ut sig till Jedi-riddare, han kan klä ut sig till orcher, allt sånt här han hör sin storebror prata om men som han inte vet någonting om egentligen. Men han hela tiden spelar roller och spel, och det är ganska gulligt när man är 6 år. Men olyckligtvis så är det ju så att ganska många vuxna och kristna känner sig inte tillräckligt bekväma med sig själva för att inte låtsas. För att inte spela ett spel. Människor, tror jag, längtar efter någonting äkta. Jag tror de vill se en genuin tro som fungerar i den meningen att det finns tillåtelse att vara de som vi är just nu. Att vi lever med en förhoppning om att kunna få uppleva förvandling och förnyelse. Vi behöver sluta låtsas. Något som Jesus går åt ganska ofta. Sluta låtsas. Sluta måla upp en fasad. Vi vet hur han gick åt fariseerna. Ganska hårt. Men jag tror att det ligger en viktig poäng i att skapa en gemenskap och en kultur i en församling där det är okej att vara äkta. Att säga som det faktiskt är. Att våga berätta om det som kanske är tufft och jobbigt. Och att det är helt okej. Och hur befriande är det inte varje gång det händer? När en människa går upp och säger som det är. Det händer ju inte så ofta här framifrån. Men det händer oftare i mindre gemenskaper. I hemgrupper och kanske när man möts på tu man hand. Men det är befriande när en människa berättar sanningen. Och det gör också någonting med gemenskapen. Det öppnar upp. Det skapar igenkänning. Det skapar empati och medlidande. Det skapar handlingskraft. Det drar bort all likgiltighet i våra relationer. Och vi har haft en period i vår hemgrupp nu. Där vi har haft några så här fantastiska träffar. Där någon började att öppna upp. Och hur det får bli till befrielse för hela gruppen. Jag tror att vi måste våga vara mer ärliga med våra liv. I den här perfektionistiska livsstilen som man hade bland de religiösa ledarna, och som jag till viss del också tror finns kvar i vårt DNA, att vi vill måla upp en fasad av att går man med Jesus är allt härligt och fantastiskt. Det finns inga andra alternativ. Men det är inte sant. Därför att när vi ger en sån bild så kommer människor aldrig att våga vara med. Det kommer bli hårt och svårt att leva i den gemenskapen. Jag har mött så många människor som i tider av problem, av strider, av omständigheter som varit för tuffa, så är det första de gör är att lämna gemenskapen. Det är att sluta komma. Och för mig är det här horribelt, egentligen. Det här är ju platsen för svaghet, för brustenhet, för misslyckanden. Det är för att vi är alla vanligt folk som behöver varandra. Jag tror Jesus säger, gör av med det här religiösa anspråket. För det är destruktivt för äkta tro. Det leder inte till förvandling. Jag tror vi behöver vara mer ärliga mot varandra. Och det här är en utmaning till mig själv. För jag är själv en person som många gånger målar upp en fasad. När man är pastor i en församling så förväntas det ju ändå av en att allt flyter på. Så det här gäller alla. Men jag vet vilken befrielse det har varit för mig att ibland faktiskt gå upp. Till och med härifrån och säga att nu funkar det inte längre. Jag fick göra det för några år sedan och säga, så här ser mitt liv ut. Och det blev inte ett misslyckande. Det blev inte ett nederlag. Det blev någonting annat. För mig blev det en vändning. Ut ur prestation. In i frihet. Så jag tror verkligen på det här. Jag tror på mekanismerna i det här. Att när vi öppnar upp. Så blir det till befrielse. Och människor kommer också känna sig välkomna i en sån gemenskap. Det blir en god jordmån för just gemenskap. Vi hjälps åt att tackla livets svårigheter och frestelser. Vi känner igen oss i varandra. Det många människor tror idag är att kyrkan är en plats för perfekta människor. Man tror liksom att man behöver bli bra för att komma till kyrkan. Jag tror att man behöver komma till kyrkan för att bli bra. Det är en väldig skillnad. Man tror att man behöver nå upp till en viss nivå innan man kan få vara med. Men så är det ju inte. Du får vara med direkt. Och utifrån det sker en förvandling. Församlingen är en plats för skadat gods på livets tuffa väg. Vi måste se att vi alla är en process av förvandling. Den äktheten tror jag är attraktiv. Så här säger Paulus. Acceptera därför varandra på samma sätt som Kristus har accepterat er. För då blir Gud ärad. Acceptera varandra. På den plats där de befinner sig, där du befinner dig. Du är där du är. Du kan inte vara någon annanstans. Och det är okej. Häng på. Följ med oss på vandringen tillsammans med Kristus. Det var det första. Det andra är Guds nåd. Guds nåd är ju någonting som är något helt otroligt fantastiskt. Och det är där vår värld behöver mer än någonting annat. De behöver inte prata om nåd, utan de behöver liksom få möta nåd i praktiken. Alla vet att det är någonting fel med den här världen. Alla vet och är väl medvetna om när man ser på sitt eget liv att man gör fel. Men det tragiska i dagsläget är att människor vänder sig inte till Gud, utan de flyr från den enda som kan förändra hela och ge dem befrielse. Människor idag känner sig inte automatiskt accepterade av Gud. Och jag tror tyvärr inte att det är Guds fel. Därför att Gud är god. Gud är full av nåd och omsorg och barmhärtighet. Alla människor som blickade in i Jesu ansikte ville vara tillsammans med honom. Ville vara där han var. Ville finnas mitt där. Trots att Jesus var väldigt tydlig med sanningar. Men de kände och upplevde nåd. Jag läste en författare som har sagt så här att världen kan göra nästan allting lika bra eller till och med bättre än kyrkan. Man måste inte vara kristen för att bygga hus, ge hungrande mat eller bota de sjuka. Det finns bara en sak som världen inte kan göra. Den kan inte erbjuda nåd. Vi behöver erbjuda nåd. Nåden säger att Gud accepterar dig och älskar dig utan förbehåll. Som du är. Det var där Levi fick uppleva mötet med Jesus. Han gick hem och åt tillsammans med honom. Det hade inte varit en farisé som hade satt sin fot inom 20 meter från hans tröskel. Jag är helt övertygad om. Men Jesus satte sig och åt tillsammans med honom. Umgicks med honom. Det var en församling som skulle starta i USA. Och den här pastorn heter John Burke. Han har skrivit en bok, Kom som du är. Men innan de startade den här församlingen så gick de ut bland folk. Nu är det här USA så jag vet det är inte riktigt samma i Sverige kanske. Men de gick i alla fall ut och intervjuade människor på gatan. En ganska stort antal människor. För att se lite vad de associerade kring när de hörde ordet kyrka. Och det de allra flesta sa var att kyrkan handlar om lag. Lag, noll tolerans, dom och fördömelse. Och då tänkte de så här. Är det det här människor tänker om församlingen? Lag, dom, fördömelse och noll tolerans. Vad har de fått det här ifrån? För det är ju inte från Bibeln. Det måste ha att göra med församlingens attityd, kroppsspråk, kultur som har signalerat att hit men inte längre. Ska du komma med här, då får du minsann ändra på dig. För här vet vi hur saker och ting fungerar. Och ska du vara med här så ska du skriva under på det. Annars får du inte vara med. En kille som är pappa till en klasskompis, Isak, sumobrottaren. Vi har hängt en del, sådär, lite så här när vi lämnar barn och sådär. Och det blir alltid så att vi står och kommer börja snacka om massa saker och sådär. Och så stod vi utanför min äldre grabbs disco inför en massa föräldrar där. Och då kommer han, den här mannen. Och så började han prata med mig inför alla sådär. Och sa han, jag stod och pratade med honom på bagarboden i veckan. Och då kom vi och pratade lite om det religiösa och sådär. Och då sa jag är inte religiös. Men jag känner några. Mattias och Petra. Jag skulle vilja gå med i Brokyrkan. Och så sa han inför alla, nu gör jag inte jag för att boasta mig själv, men ändå. Han sa i alla fall så här. När jag har mött Mattias och Petra så har jag aldrig känt mig fördömd. Jag har aldrig känt ett pekfinger. Och då tänker jag så här. Det bekräftar ju den här undersökningen. Han förväntade sig ju. När han visste att jag var pastor i en församling. Så förväntade han sig helt uppenbart. Att han skulle möta pekfingrar. Och att på något sätt uppleva att han inte dög. Eller hur? Det måste vara den enda liksom förklaringen till att han var så fascinerad över att han inte hade mött det. Jag blev utmanad av det. Jag måste mer visa människor att de är älskade. Att jag vill vara tillsammans med dem. Vi kan sitta och fundera på evangelisationstricks hur länge vi vill. Och hur många liksom slags kvällar vi ska anordna i kyrkan. Och hur vi ska få människor innanför de här väggarna. Men jag tror att det börjar med, så gjorde Jesus. Han gick hem till folk. Han umgicks med folk. Han var tillsammans med dem. Det är den största förkunnelsen. Att vi vill vara med alla. Och jag har misslyckats många gånger att visa nåd. Så det där var bara ett exempel på framgång kan vi säga då. Han har inte gått med i Brokyrkan än. Men alla måste få gå sin egen takt. Alla måste få inbjudas att gå tillsammans med oss. Och ett nyckelord i mötet med människor är varsamhet. varsamhet. Om du såg en Picasso täckt med lera så skulle du ju inte fokusera på leran. Eller behandla tavlan som lera. Eller hur? Du skulle ju ta den här hur försiktigt som helst. Och så skulle du ta den till någon, vad kallas den för? Tavelrestaurerare. Som vet vad han håller på med, eller hur? Så hade du tagit den till honom och så hade han fått varsamt liksom plocka fram det här mästerverket, Picasso-tavlan, om nu det är ett mästerverk. Vi måste börja behandla människor som Guds mästerverk. Och vi måste låta Gud få göra sitt verk i den takt och på det sätt som han vill och kan. Ibland ställer jag mig frågan när jag möter människor. Ser jag leran eller ser jag mästerverket? Det är en ganska bra fråga. Man möter en människa. Ser jag leran eller ser jag mästerverket? Ser jag det som behöver ändras hos den här personen? Eller ser jag personen som en person som Gud älskar? Hur jag tänker där avslöjar hur jag prioriterar lag och nåd. Runt omkring oss, i kyrkan och utanför kyrkan, så finns det människor som bär på skam och skuld. Bördor som man inte tror att någon vill höra talas om. Saker som man gömmer undan. Det enda människor ropar efter är nåd. Och det behöver vi ge som församling. Det är vårt yttersta uppdrag. Och till avslutning vill jag säga så här, för att undanröja alla missförstånd. Är att jag inte har sagt att vi ska strunta i folks andliga utveckling. Jag har inte sagt att vi ska vara otydliga med att förkunna Guds ord och Guds sanningar. Men vi behöver förstå vad Paulus säger. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Gud gav växten. Förvandlingen som en människa upplever måste komma som ett verk av den heliga ande. Och i vår gemenskap så finns den smittande atmosfären av Guds ande. Vi är Kristi kropp. När människor kommer till oss i vår gemenskap så möter de Gud. Och det är livsförvandlande. Vi behöver nog inte, tror jag, vara där med petfingret, som jag sa, med pekfingret och peta och röra runt för mycket. Därför att jag tror att vi förstör mästerverket med vårt petande. Folk behöver få möta den levande guden i vår gemenskap. Och där finns en förvandlande kraft. Och jag vet som pastor hur otroligt frustrerande det är när man ser att saker behöver ändras ibland. Och att inte lägga sig i för mycket. Utan låta Gud ha sitt verk. Kom ihåg en tjej som heter Anna som kom till tro i vår hemgrupp för, ja, det här är ju alltså 15 år sedan. Och där var jag ju fokuserad på liksom allt som behövde förändras. Tills jag bara fick bestämma mig. Skärp dig. Lita på Gud. Gud kommer göra sitt verk. Och Gud gjorde sitt verk i hennes liv. Men det tog en bra lång tid. Och Gud fortsätter att göra sitt verk i hennes liv. Och i mitt liv. Och i Björns liv. Vi är alla i en process av förvandling. Och Gud behöver göra det inifrån. Annars blir det yttre pålagor som inte leder till förvandling. Vi är så som människor. Vi tar hellre den lätta vägen och visar upp fasaden än att låta Gud förvandla oss inifrån. Då går vi hellre på lite fler gudstjänster, sjunger i kören, röker inte och dricker inte alkohol och allt det här liksom. För då ser jag i alla fall ut som en kristen. Men det är den inre förvandlingen. Det är det inre som ger förvandling. Och det måste vi öppna upp och vara äkta med våra liv. Vad brottas jag med? Vilka tvivel bär jag på? Hur ser det ut i vårt liv just nu? Det kanske är skit med att vara förälder. Jag klarar inte av att vara den här perfekta pappan. Kanske. Då kanske jag behöver prata med någon om det. Eller äktenskapet. Eller jobbakompisen som är så jobbig som man inte ens vill gå dit. Vi behöver vara äkta. Öppna. Och jag vet hur svårt det här är. För mig själv och för oss alla. Men jag tror att det är där det finns. Där finns det här som vi behöver. Den sanna förvandlingen. Det kanske blir lite hårt idag kände jag. Men jag tror att ni ser min passion för det här. Jag tror verkligen på det här. Och vi har fått se att det här också är ett vittnesbörd från människor som möter vår gemenskap. Inte bara som möter mig och Petra. Utan som kommer till våran gemenskap. Och jag brukar fråga människor när de är med för första gången i vår kyrka. Hur var det att komma hit? Och säkert 80% i alla fall säger, jag kände mig välkomnad. Jag kände att folk brydde sig om mig, att jag var här. Folk hälsade och bjöd in mig vid fikabordet och så. Enkla små saker. Men det ser ut som att ni är full kyrka här. Det är fantastiskt. Härligt. Ni har all potential för att få se nya människor komma till tro. Vi har inte sett några skaror alls. Men vi har i alla fall en kultur, tror jag, där det finns möjlighet. Och jag tror att det är viktigt att vi bygger det medvetet. Det var mitt budskap idag. Så då får ni ta det. Take it or leave it, som man brukar säga. Men vi kan väl be tillsammans. Herre, jag tackar dig för församlingen. Denna fantastiska rörelse som du har satt igång. Där du hela tiden från början har bjudit in människor som är helt vanliga. Människor som har olika temperament. Impulsiva och kanske mer eftertänksamma. Och olika erfarenheter. Tack för att det ser ut likadant idag. Tack för den bredd som finns. Tack för alla olika erfarenheter. Och tack för att vi tillsammans får hjälpa och stötta varandra. Herre, du ser hur svårt det här med äkthet är för oss som tror och för kanske alla egentligen. Att det är lättare att spela spelet än att öppna upp för delaktighet och gemenskap. Jag ber att du ska hjälpa mig med det. Hjälp min familj med det. Herre, jag ber att du ska hjälpa den här församlingen med det. Jag vill välsigna varje person som finns här idag. Du ser den som kanske brottas idag som känner att jag behöver hjälp. Jag behöver få prata med någon. Jag behöver få öppna upp och inte stänga in längre. Jag ber om frimodighet. Och jag ber att människor runt omkring som får ta emot det här, Herre, ska kunna finnas där och ge kraft, energi och hjälp. Herre, låt vittnesbördet om församlingen här i Mariannelund få vara att där får jag komma som jag är. Där är jag välkommen. Jag känner att jag tillhör. Herre, vi tackar dig för det. Låt många människor komma till tro på det sättet i det här samhället. Med Signa Björn och Alexandra och Matilda och alla som finns. Kom med din ande och fyll på med kraft och inspiration. Jag ber att vi i vårt land ska få börja ge nåd till människor. Nåd och sanning står det att du var fylld av i den ordningen. Hjälp oss att ha samma ordning som du. Att ta emot människor i nåd. Men att också kunna vägleda i sanning. I Jesu namn. Amen.